i fängsligt förvar. I synnerhet utlänningar utsätts ofta för förolämpningar och övergrepp, rapporterar Amnesty. Offren kommer mestadels från länder i Nordafrika, Mellanöstern och Central- och Västafrika. Ofta förnedras det med rasistiska anspelningar och kränkningar av sexuell art. När det gäller dödsskjutningarna rör det sig ofta om fall där poliser gjort bruk av vapen på ett sätt som inte stått i någon proportion till situationen.
–12 oktober 1994. Svensk inrikespolitik.
Och så till den svenska riksdagen. Där skulle partiledarna debattera Socialdemokraternas regeringsförklaring idag. Men i praktiken blev det en debatt som mest handlade om EU. Så gott som alla oppositionspartier tyckte regeringsförklaringen var vag och oklar och gav få konkreta besked på den här punkten. En av kritikerna var folkpartiledaren Bengt Westerberg.
Regeringsförklaringen var så allmänt hållen att den inte säger särskilt mycket om den politik som den nya regeringen kommer att bedriva.
Och när det gäller inriktningen av den ekonomiska politiken har vi ju knappt fått några besked värda namnet att diskutera.
Dagens debatt kom främst att handla om EU-frågorna och statsminister Ingvar Carlsson försäkrade nästan hotfullt i sitt inledningsanförande att ett nej till EU verkligen blir ett nej för lång tid framöver.
Röstar en majoritet nej, då blir det ett nej för mycket lång tid framöver. Skulle det efter ett nej bli allvarliga problem i ekonomin med räntorna eller sysselsättningen, då går det inte att utlysa en ny folkomröstning. Låt mig vara alldeles klar på den punkten från riksdagens talarstol.
Miljöpartiets Birger Schlaug och Vänsterpartiets Gudrun Schyman pressade på om besked när det gäller finansieringen av medlemsavgiften. Ingvar Carlsson upprepade att medlemsavgiften ska betalas av produktionen. Men han sa också att den kanske betalar sig själv.
Jag vill påminna om att 1% lägre arbetslöshet, det innebär en besparing på 10 miljarder kronor. 1% högre ränta innebär en ökad kostnad på 10 miljarder kronor. Så små positiva effekter av ett medlemskap innebär alltså en finansiering av hela medlemsavgiften.
Ekonomin blir inte bättre vid svensk medlemskap i EU. Och dessutom, var ska medlemsavgiften tas ifrån?
När Birger Schlaug hävdade att Sverige skulle mista sin självständighet som nation vid ett EU-medlemskap blev Ingvar Carlsson riktigt upprörd.
På den här punkt måste jag uttala en kraftig protest mot inte bara överdrifter utan allvarliga felaktigheter i debatten. Och det är också kränkande mot ett grannland som Danmark. Eller ett land som Nederländerna. Eller ett land som Belgien eller Irland. För att ta några exempel. Skulle inte detta vara självständiga nationer och som hade sin frihet i behåll?
Efter en allmänt hållen regeringsförklaring i avvaktan på konkreta regeringsförslag och i väntan på EU-omröstningen så blev det en ganska avslagen tillställning i riksdagen idag.
–13 oktober 1994, Haiti.
–Så ropar demonstranterna, här är min enda, bit mig om ni kan. Det är 2000 människor som springer in mot Port-au-Prince centrum att demonstrera. Det som att smaka på förbjuden frukt och den lössläppta glädje folk utstrålar här. Det är uttryck för att denna rätt förvägrats dem under 3 års militärstyre. De minst 3000, förmodligen fler, dödades under general Cedras skräckvälde. Undan för undan känner sig folk lättade, men våldet har inte försvunnit från Haiti. Fortfarande dödas Aristide-anhängare varje dag. Och trots uppmaningar från president Aristide och andra ledare för hans demokratirörelse att ta det lugnt och inte lyncha de hatade attachéerna som tillhör de halvmilitära grupperna som gripit och slagit ihjäl utan urskiljning de senaste 3 åren, så tar folk rättvisan i sina egna händer. Och igår natt slog en folkmassa ihjäl 3 attachéer här i Port-au-Prince. Man kan spåra en stor oro bland politiker i Aristides omgivning för att hembegäret mot attachéerna blir för starkt. På ett annat plan går maktskiftet mycket civiliserat till. Igår gick 11 av ministrarna i den regering som störtades för 3 år sedan tillbaka till sina ministerier. De bevakas nu av amerikanska trupper och militärpolis. Lasse Åsgård, Port-au-Prince, Haiti.
Oktober 1994 om FN.
FN är det närmaste bankrutt och planerna på att spela en mer aktiv fredsbevarande roll kan inte genomföras om inte medlemsländerna betalar sina skulder. Det här beskedet gav FNs generalsekreterare Boutros Ghali till generalförsamlingen igår. Enligt Boutros Ghali räcker FNs pengar bara en månad till. Av FNs medlemsländer är USA skyldig mest 6,8 miljarder och Nederländerna minst 110 kronor.
Klockan 12.30 den 13 oktober 1994. Estonia-katastrofen.
Ja, för någon timme sedan så offentliggjorde alltså haverikommissionen radiotrafiken mellan MS Estonia och färjan Silja Europa strax innan Estonia sjönk i Östersjön på natten den 28 september. Det var en kommunikation med långa pauser och det första som hörs är nödsirener från Estonia.
Europa, Estonia. Sille, Europa, Estonia.
Estonia, this is Sille, Europe, replying on tune 60.
Sille, Europa.
Estonia, this is Sille, Europe, on tune 16.
Europa, Viking, Estonia.
Estonia, Estonia.
Mayday, mayday. Silja Europa, Estonia.
Estonia, Silja Europa. Are you calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa, Estonia.
Yes, Estonia, this is Silja Europa.
Hyvää huomenta, puhutko se Suomea?
Joo, puhun Suomea.
Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytä myös Vikingväinin apun?
Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position?
Siis meidän pätkit on, meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä totta.
Okei, selvä. Ryhdytään toimiin.
Bandet börjar med en siren och sen frågar Silja Europa, är det SOS från Estonia? Vem är det? God morgon, pratar ni finska, säger Estonia. Europa svarar ja. Vi har ett stort problem med båten, säger Estonia. Vi har slagsida 20-30% mot höger. Kan du komma och hjälpa oss och säga det till vikingbåten också? Vikingbåten kommer efter oss och hör det här också, svarar Europa. Kan jag få er position? Vi har blackout, säger Estonia, det vill säga stopp på motorerna. Europa svarar att nu gör vi vad vi kan.
Erik Ridderstolpe. Och efter att bandet med Estonias nödanrop offentliggjorts så höll haverikommissionen en presskonferens. Och vi ska över till vår utsände Helsingfors som har fler detaljer om den radiotrafik som föregick förlisningen.
Det första fartyg som hade kontakt med Estonia var Viking Lines Mariella. Mariella tog emot ett svagt mayday-anrop men fick ingen uppgift om position. Den påbörjade konversationen mellan Mariella och Estonia uppfattades bland annat ombord på Silja Symphony som såg till att den fortsatta trafiken bandades. Enligt Kari Lehtola som är finsk representant i haverikommissionen så går det att urskilja två röster ombord på Estonia. På det band som nu kommissionen har lämnat ut så hörs också sirenerna ombord på Estonia. Sirenerna som sätts på när folk ska gå i livbåtarna. Kari Lehtola pekar på att mayday-budskapet som alltså var ofullständigt invävt i en allmän konversation. Man växlade mellan engelska och finska. På presskonferensen här så har man också spelat upp ytterligare några minuters kommunikation med Estonia efter mayday-anropet, men som kommissionen inte har låtit kopiera för media. Det är långa pauser mellan meddelarna och de skrämda estniska rösterna de bryts mot lugna och stadiga svensk- och finsktalande röster ombord på Mariella och Silja Europa. Under samtalet så hinner man också ha kontakt med Helsingfors Radio och det klargörs också att kaptenen ombord på Silja Europa har fått uppdraget att vara räddningsledare. Haverikommissionen har ännu inte analyserat vilka de två rösterna ombord på Estonia är, om det är befäl eller om det är personer ur manskapet. Det kan vara så att Estonia inte har kunnat utnyttja sin ordinarie VHF-sändare utan varit tvungen att skicka ut sitt dramatiska meddelande från en bärbar mindre VHF-sändare, säger Lehtola. Och först i de allra sista sekunderna ger slutligen Estonia sin position. Kanske var det tack vare detta sista meddelande som överlevande från Estonia överhuvudtaget kunde räddas. Anders Thunberg i Helsingfors.
Den 14 oktober 1994, Nordirland.
Och Nordirland är nästa ämne i lunchekot. Klockan 9 i förmiddags tillkännagav alltså de förbjudna protestantiska terrorgrupperna att också de nu går med på en vapenvila i Nordirland. Och det här beskedet hälsades med stor lättnad och glädje i Nordirland, London och Dublin.
Från midnatt i natt råder total vapenvila i Nordirland. Då lägger alltså också protestanterna ner sina vapen. Och för första gången på 25 år kommer provinsen att vara fri från allt hot om våld. De protestantiska terrorgrupperna har varit under mycket hårt tryck ända sedan början av september. Då IRA, den förbjudna irländska republikanska armén, la ner sina vapen. De brittiska och irländska regeringarna, kyrkornas representanter i både norr och söder samt de politiska partierna i norr har upprepade gånger krävt att de protestantiska paramilitära grupperna också ska stoppa allt våld. Trots att IRA proklamerat vapenvila har flera oskyldiga civila katoliker mördats av protestantiska terrorister. Dåden har uppfattats som varningar till både den brittiska regeringen och den katolska befolkningen om att inte försöka göra upp om Nordirlands framtid bakom ryggen på protestanterna. Men under de senaste veckorna har nervositeten i det protestantiska lägret minskat och de mer sansade protestantiska ledarna har förklarat att de inte längre misstror regeringen i London. Premiärminister John Majors besök i Belfast för några veckor sedan då han lovade att alla förändringar i Nordirland ska avgöras i en folkomröstning har bidragit till att minska protestanternas oro. I måndags tilläts också två talesmän för de protestantiska paramilitära grupperna att besöka Mace-fängelset för att tala med inflytelserika medlemmar som avtjänar fängelsestraff för terrordåd. När dessa personer gav klartecken kunde beslutet om vapenvila tas. Fredsarbetet i Nordirland går nu in i en ny fas. Det är lugnt i provinsen och även en del av de mest militanta protestanterna förklarar att de kan tänka sig att så småningom delta i förhandlingar med Sinn Féin, IRAs politiska gren. Men innan fredsförhandlingar kan komma igång vill den brittiska regeringen sätta både IRA och de protestantiska terrorgrupperna på ytterligare prov. Den vill avvakta ännu en tid för att försäkra sig om att vapenvilan på båda sidor verkligen är permanent. Men omgivningens tryck ökar. Britternas överdrivna försiktighet kan bli ödesdiger, varnar nu både regeringen i Dublin och de politiska partierna i Nordirland. Det finns goda möjligheter till fred, men de varar inte hur länge som helst. Den irländska regeringen vill att fredssamtalen ska komma igång så fort som möjligt, senast i december. Kerstin Brostrand, Bournemouth.
Den 14 oktober 1994, Irak och Kuwait.
Det här är P1, klockan är nu 7.
Irak erkänner Kuwait som suverän stat och godtar den nya irakisk-kuwaitiska gräns som FN drog upp efter kriget om Kuwait 1991. Det beskedet lästes igår kväll upp i den irakiska statliga televisionen. Ett irakiskt erkännande av Kuwait har varit ett av FNs huvudkrav för att häva sanktionerna mot Irak. Beskedet om att Irak erkänner Kuwaits gränser välkomnas av Frankrike och Ryssland, medan USA och Storbritannien är skeptiska. Erkännandet kommer inte att leda till något snabbt upphävande av FNs sanktioner mot Irak, det säger en amerikansk regeringstjänsteman till nyhetsbyrån Reuters.
Ja, Irak har alltså gått med på att erkänna Kuwait, det meddelade irakisk TV sent igår kväll. Men den här eftergiften anser Irak att det sista formella hindret för att häva embargot mot landet är undanröjt. Men FNs säkerhetsråd verkar ha en annan uppfattning. Här är först vår Mellanöstern-korrespondent.
Uttalandet som lästes upp i irakisk TV i natt ser ut att vara ett direkt resultat av den ryska utrikesministern Andrei Kozyrevs medling. Irak har accepterat en rysk fredsplan med syfte att avvärja ett nytt gulfkrig, hette det i TV-uttalandet, som kom bara drygt ett dygn efter att Iraks talman sagt att ett erkännande av Kuwait var uteslutet. Men det är inte omöjligt att detta erkännande av Kuwait var planerat sedan länge. Och i så fall var veckans gulfkris och den bizarra militärmanövern det mest opportuna Saddam Hussein gjort på länge. Det mest pragmatiska och utifrån egna syften bästa han kunnat hitta på. Utan att begå något brott, utan att bryta mot vare sig FN-resolutioner eller internationell rätt, har han med sina trupprörelser orsakat maximal politisk, militär och massmedial beredskap. Han har också, som han sagt under veckan, förberett hemma publiken på ett erkännande av Kuwait genom att först visa tänderna för att inte sen förlora ansiktet. Dessutom har han lyckats med det som alla sa att han inte skulle lyckas med, att så split och splittring bland säkerhetsrådets medlemsländer. Det har länge varit känt att både Ryssland och Frankrike förordat lättnader i sanktionerna mot Irak, eftersom Irak faktiskt uppfyllt kraven som ställs i FN-resolutionen på att samarbeta om att förinta sina massförstörelsevapen. Det har heller inte varit någon hemlighet att både Ryssland och Frankrike och dess oljebolag har kommersiella intressen av att embargot hävs. Under den gångna veckan har motsättningen inom säkerhetsrådet blivit allt tydligare. Ryssland har distanserat sig från USA:s militära uppladdning och skickat sin utrikesminister till Bagdad för medling. Frankrikes försvarsminister anklagade USA för att ha inrikespolitiska syften med uppladdningen i Persiska viken, något som USA:s FN-ambassadör Madeleine Albright förnekade bestämt. Jag har deltagit i vartenda möte där USA fattat beslut om åtgärder i Irak och frågan om inrikespolitik har aldrig kommit upp, sa hon som bevis. Madeleine Albright sa också att den franske försvarsministern var illa underrättad och att hans kommentarer uppmuntrade en brutal diktator. I och med att Irak erkänner Kuwait har det sista formella hindret för att häva sanktionerna undanröjts under förutsättning att det vapenövervakningsprogram som nyligen installerats av Rolf Ekéus vapenkommission ger positiva resultat. Men efter den gångna veckans dramatik är det inte troligt att USA låter ett erkännande av Kuwait förändra hållningen gentemot Irak. Något som Saddam Hussein kommer att försöka utnyttja för att säga till världen, där ser ni, det spelar ingen roll vad vi gör, USA är emot mig. Cecilia Udén, Kairo.
Sri Lanka, för detta Ceylon, 14 oktober 1994.
I Sri Lanka möttes idag för första gången på flera år representanter för regeringen och separatiströrelsen de tamilska tigrarna, som i mer än 10 år har slagits för en självständig stat i Sri Lanka. Det är den nyvalde premiärministern Kumaratunga som har gett den krigshärjade regionen nytt hopp om fred. Det rapporterar vår Asienkorrespondent.
Det blev ett första fredssamtal, men till ackompanjemang av vapenskrammel, två poliser dödade sitt minförsåt. Under de 5 veckor som gått sedan de två sidorna kom överens om att börja tala med varann har det heller inte varit särskilt mycket som gett hopp om fred på den nu i mer än 10 år krigshärjade Jaffna-halvön på norra Sri Lanka. Tvärtom har de tamilska tigrarna varit ovanligt aktiva och har till och med attackerat och sänkt 2 av regeringens patrullbåtar. Så sent som igår slog de till igen. 7 soldater och 1 civil dödades i ett eldöverfall. I förrgår dödades 2 soldater och alltså idag igen, just när fredssamtalen börjat. Förklaringen antas vara att rebellerna med sina nålsticksaktioner försöker tvinga regeringen att gå med på en vapenvila som framförallt den srilankesiska militären hittills motsatt sig. Just vapenvila är det tamilska tigrarnas mest akuta krav. De vill också att regeringen stänger en av sina militärbaser i norr och att den ekonomiska blockaden helt upphävs. Regeringens förhandlare, som alla är nära medarbetare till den nya premiärministern Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, har en övergripande målsättning: att övertyga rebellen om att Sri Lankas nya regering verkligen vill ha en politisk och inte en militär lösning av den långvariga och blodiga konflikten. Dessutom har de ett speciellt önskemål: att tigrarna tillåter röstning i nästa månads presidentval också i de områden som de kontrollerar. Chandrika Kumaratunga vann valet i augusti på inte minst löftet att skapa fred i landet. Kriget kostar $1 miljon om dagen och har hittills krävt 30 000 liv. Krigströttheten, särskilt i norr, är stor och hon har många röster att vinna just där då hon nu också ställer upp i presidentvalet. Utan fred har hon också svårt att infria många andra vallöften hon gett. Bengt Terner, Hongkong.
Den 14 oktober 1994, en Italien-rapport.
Italien står stilla idag när många miljoner arbetare och tjänstemän går ut i en generalstrejk mot regeringen som har utlysts av landets 3 stora landsorganisationer.
Under sin förföriska valkampanj i vintras lovade Silvio Berlusconi att ta särskilt hand om mormödrar och mammor, le nonne eller mamme som det hette. Men idag är det många italienska kvinnor i sina bästa år som inte känner sig så omhuldade längre när pensionsåldern höjs och pensionerna krymper. Minst ett par miljoner löntagare demonstrerar idag på gator och torg i 100-tal städer runt om i Italien. Under 4 timmar står bussar och tåg, flyg och färjor stilla. Posten och banken, skolor och kontor är stängda och sjukhusen tar bara emot akuta fall. Italiens 3 mäktiga landsorganisationer mobiliserar mot nästa års budget som innehåller stora nedskärningar i löntagarnas generösa pensioner. Facket är i och för sig enigt med regeringen om att budgetunderskottet måste ner betydligt och att uppoffringar måste göras, men reser sig mot att större delen tas på utgifterna och drabbar pensioner och sjukvård. Men på inkomstsidan är premiärminister Berlusconi bunden av sina mirakellöften under valkampanjen om att inte höja några skatter. Istället utmanar han nu Italiens löntagare genom att lägga ett budgetförslag där skattefusk belönas. För att få in pengar till staten tänker Berlusconi låta avskriva några miljoner skattemål mot att alla de som har försökt dra sig undan skatt betalar ett engångsbelopp, och så är saken ur världen. På samma sätt utfärdas amnesti för svartbyggen mot erläggande av avgift. De fackliga organisationerna brännmärker budgetförslaget som klassstämplat och djupt orättvist. Men Silvio Berlusconi har med milt förakt avfärdat dagens landsomfattande generalstrejk som en föråldrad och omodern ritual. Titti Nylander, Bryssel.
den 14 oktober 1994, Litauen.
I Litauen vill ledande politiker nu riva upp det 50 år gamla Potsdam-beslutet om att överföra nuvarande Kaliningrad-området till Sovjetunionen. Ett minst sagt kontroversiellt förslag.
In Lithuania there are politicians who say that maybe next year there will be 50 years after Potsdam, and the Potsdam decisions or must be changed or they will raise that problem.
Det finns litauiska politiker som vill ändra på det 50 år gamla beslutet från Potsdam att Kaliningrad, alltså gamla Königsberg, ska höra till Ryssland. Virgilius Bolovars ifrågasätter Rysslands rätt till Kaliningrad, området mellan Litauen och Polen som under andra världskriget erövrades av Sovjetunionen. Ambassadör Virgilius Bolovars är Litauens chefsförhandlare med Ryssland, en viktig och utsatt post. Men utan att darra på den diplomatiska manschetten ifrågasätter han alltså Rysslands rätt till Kaliningrad, och detta trots att Königsberg, som området då hette, erövrades i ett krig som Tyskland startade och förlorade. Kaliningrad har omväxlande varit litauiskt, polskt, tyskt och sen snart 50 år tillbaka ryskt. Den litauiske parlamentsledamoten och centerledaren Romoldas Ozolas marknadsför klart och tydligt att Kaliningrad bör hamna under litauisk förvaltning. Att Litauen med sina 3 miljoner människor därmed skulle få en minoritet på nära 1 miljon ryssar ser han inte som något större problem.
Karaliaučius įeina į Lietuvos valstybę. Tai jo Lietuvos etninė padėtis nepasidaro blogesnė negu Latvijos ir Estijos dabar.
Den etniska situationen i Litauen skulle inte bli värre än i Lettland eller Estland, och ett litauiskt övertagande av Kaliningrad skulle heller inte påverka den politiska balansen i Europa, säger Romoldas Ozolas. Om Tyskland återfår Königsberg eller om Polen får tillbaka området skulle det däremot rubba den europeiska balansen. Reaktioner från Moskva lär inte dröja, men den litauiske centerledaren Romoldas Ozolas påminner om att sovjetledaren Nikita Chruschtjov redan 1962 ansåg att Kaliningrad borde bli litauiskt.
Jag vill också påminna er om att 62 metais Chruschtjovas siūlė perimti šitą kraštą Lietuvai.
Litauens centerledare Romaldos Ozolas intervjuade av Kjell Albin Abrahamsson.
Den 14 oktober 1994, Nobels fredspris.
Lunchekot fredag. Vi ska börja i Oslo, där den norska Nobelkommittén för en dryg timme sedan tillkännagav sitt val av årets fredspristagare. Priset delas alltså av 3 personer, PLO-ordföranden Yasser Arafat, Israels utrikesminister Shimon Peres och Israels premiärminister Yitzhak Rabin. Så här löd motiveringen från Nobelkommitténs ordförande Francis Sejersted.
Konflikten mellan Israel och dess nabostater och mellan israeler och palestinere har i flera 10 år varit bland de mest uforsonliga och explosiva i internationell politik. Parterna har påfört varandra stora lidelser. Arafat, Peres och Rabin har vid ingåelsen av Osloavtalen och vid senare uppföljning av avtalen gett väsentliga bidrag till en historisk process där fred och samarbete kan ersätta krig och hat.
Ja, återigen har alltså den norska Nobelkommittén valt att belöna personer som visat politiskt mod i en pågående fredsprocess. En process som i det här fallet ju fortfarande är mycket bräcklig, den mellan israeler och palestinier. Att Israels premiärminister Yitzhak Rabin och PLO-ordföranden Yasser Arafat skulle få årets fredspris var ju ingen överraskning. Men att Nobelkommittén också valde att ta med Israels utrikesminister Shimon Peres bland årets prisvinnare var förvånande för de flesta. Men Nobelkommitténs ordförande Francis Sejersted underströk för den samlade världspressen här i Oslo att det inte skulle tolkas som om den israeliska sidan var mer förtjänt av priset än palestinierna. Men det här är ett kontroversiellt val. För första gången på över 20 år är Nobelkommittén splittrad och en av de fem ledamöterna meddelade för en stund sedan att han nu utträder ur kommittén. Det är den förre ministern och mångårige Israelvännen Kåre Kristiansen. Han anser att Yasser Arafat ska betraktas som en terrorist.
Mer om de tres fredspris på band 726-726-7-7. Den 14 oktober 1994. Sjöfartsverket sätter stopp för slarvigt underhållna ryska tankers.
Sjöfartsverket har idag beslutat att sätta stopp för all trafik med ryska flodtankfartyg i svenska vatten. Fartygen går med olja till Sverige från ryska flod- och insjöhamnar, men uppvisar ofta stora brister i säkerheten. Flera flodtankfartyg har den senaste tiden belagts med nyttjande förbud i Sverige.
På rädden utanför Göteborg ligger just nu Volgoneft 269, ett av de ryska flodtankfartyg som går med olja till Sverige. Men hon får inte gå in till kaj och lossa sin last på omkring 5000 ton olja. Hon rostar, hon har deformerat skrov och det läcker mellan oljetankar och ballasttankar. Det är för farligt att ta in henne till kaj. Och det här är det tredje ryska flodtankfartyget på kort tid som har stoppats i Göteborg. Och nu har Sjöfartsverket tröttnat. Idag meddelar verket, det ryska rederiet, att flodtankfartygen inte får besöka svenskt vatten längre. Det finns ett avtal att omkring 40 av dem, de som är i bäst skick, får komma till Sverige, men det avtalet sägs nu upp. Rent formellt har Sjöfartsverket egentligen inga lagliga möjligheter att utfärda sådana här generella förbud mot fartyg att gå in på svenskt vatten. Om trafiken med flodtankfartygen fortsätter, trots att Sjöfartsverket nu säger upp avtalet med ryssarna, så tvingas man gå ombord på varje fartyg som går in på svenskt vatten. Leta upp något bristfälligt ombord, vilket erfarenhetsmässigt inte är särskilt svårt, och sen ålägga befälhavaren att vända om. De svenska representanterna för det ryska rederiet vill inte kommentera Sjöfartsverkets beslut att stoppa flodtankfartygen. Men det ryska klassningssällskapet som har undersökt fartygen håller med Sjöfartsverket i kritiken mot bristerna ombord.
Och det var Christer Fridén, Ekots reporter i Göteborg.
Oktober 1994. Mer om undersökningarna på Estonia-katastrofen.
Haverikommissionen har nu kommit fram till att det var en stor våg som slet loss bogvisiret på den förlista färjan Estonia. Ekots Erik Ridderstolpe har tagit del av vad haverikommissionen kommit fram till hittills.
När bogvisiret slets av hakade det i bogrampen innanför. Bogrampen lossnade upp till och sen kunde vattnet tränga in. Haverikommissionen är alltså övertygad om att det var den grova sjön och inget annat som fick bogvisiret att ge vika. Den undervattensfilm som togs i helgen av Estonia gjordes för att studera de lås som håller fast bogvisiret. Frågan är om samtliga fem lås användes. Tre stänger automatiskt medan två måste dras åt för hand. När det gäller bogrampen på Estonia säger vittnesuppgifter som Eko tagit del av att en av låsanordningarna skars bort med skärbrännare i Tallins hamn näst sista gången Estonia kom dit. Bilarna stod och väntade i en halvtimme och sen kom en besättningsman fram med en stege. Klättrade upp med en skärbrännare och skar av en av låskolvarna. Rampen kunde därefter öppnas. Det här är uppgifter som haverikommissionen inte känner till. Det kan inte ha haft avgörande betydelse för händelseförloppet, men det är mycket intressant, säger Börje Stenström i haverikommissionen.
I Helsingfors har den grupp som identifierar de omkomna i katastrofen offentliggjort dödsorsaken för alla obducerade. 69 av dem hade drunknat, 21 hade dött av nedkylning och 2 av andra skador. Hittills har gruppen identifierat 53 personer och namnen kommer att offentliggöras i nästa vecka.
Den 16 oktober 1994. Finland har haft en rådgörande folkomröstning att vara med i EU eller inte. Och resultatet?
I alla fall nu står klart alltså att det finländska folket har sagt ja till EU. Och så här ser det ut i faktiska siffror. Prognosen ser ut så här om vi lägger ut den. När 72% av rösterna är räknade så det är alltså 58% som sagt ja och 42% som sagt nej. Och nedanför så ser vi de faktiska siffrorna också. Det är när 72% av rösterna är räknade. Och det betyder alltså att efter dagens beslut så skriver Finland ett nytt kapitel i sin historia.
Nu hör du. Hasse Svens, vad anser du avgjorde folkomröstningen?
Ja, man kan väl säga att det är två stora frågor som avgjorde. Det är säkerhetspolitiken och det är ekonomin. Man vet att många äldre människor som varit med om krigen inte kan tänka sig att stå utanför EU. Och även ja-sidan har skrämt med att om Finland inte går med EU så har man den osäkra grannen Ryssland här bredvid. Ekonomin förstås, arbetslösheten har haft en avgörande betydelse. Ja-sidan har sagt att om Finland går med EU så kommer arbetslösheten att minska och ekonomin att förbättra.
Tack Hasse Sven så länge. Anders Ljunggren, håller du med om att det är rysskräcken som kanske har avgjort folkomröstningen? Att den i varje fall spelat en stor roll?
Den har haft betydelse, men inte bara den. Jag tror att för de unga som har varit mest för så har öppenheten, detta att identifiera sig med Västeuropa, varit viktig. Och jag tror i ett land med närmare 20% arbetslöshet så har frågorna om jobben, om att främja investeringar i Finland varit mycket viktiga. Men när det gäller påverkan här så skulle jag säga att vi får inte glömma att förra gången när vi diskuterade EU i Norden, då var det Finland ett huvudargument i Sverige för att avstå från medlemskap. Nu går Finland in i EU före Sverige. Och det är självklart att vi påverkas av samma sak som Finland har påverkats av. Vi har en helt ny säkerhetspolitisk situation som gör att det blir angeläget för oss här uppe nära Ryssland att vara med i ett fastare organiserat europeiskt samarbete.
Ja, och om tekniken och makterna nu är med oss så ska vi över till regeringskansliet på Rosenbad och statsminister Ingvar Carlsson. Ordet nu till KG Rickhamre.
Ja, här är Rosenbad där statsminister Ingvar Carlsson har påbörjat en presskonferens för huvudsakligen nordiska journalister med anledning av den stora ja-segern i Finland. Ingvar Carlsson, statsminister och företrädare för ja-sidan. Resultatet i Finland var kanske inte så överraskande. Kommentar.
Nej, men det är naturligtvis en väldigt viktigt, jag vill säga ett historiskt beslut för Finlands folk. Och det är också ett väldigt viktigt beslut för det europeiska samarbetet. Och det är positivt att, så vitt man nu kan bedöma, att det är ett mycket klart och entydigt beslut från det finska folkets sida.
Vad tror du att det här betyder för den svenska omröstningen?
Ja, den kommer huvudsakligen att bli beroende av den svenska situationen, de svenska argumenten. Men det är klart att indirekt får den effekt. Nej-sidans alternativa argument om en nordisk union, det är borta med dagens omröstning i Finland. Och den är också en uppmuntran för de som arbetar för ett ja, att nu har ytterligare ett land bestämt sig för att man vill vara med i det europeiska samarbetet. Och det blir alltså lite märkligt också med Finland, Danmark med och Sverige skulle ställa sig vid sidan.
Tack Ingvar Carlsson.
58% sa alltså ja i dagens finska omröstning.
den 16 oktober 1994. Det har varit förbundsdagsval i Tyskland.
Mm. Nåväl, Kohl är i alla fall valets segrare.
Dies ist eine durchaus regierungsfähige Mehrheit und mit der will ich die Koalition fortsetzen.
Han råkade vara konservativa CDUs ledare 1982. Så när den socialliberala regeringen Schmidt störtades blev han därför kansler, fast CDU just diskuterade att byta ut honom. Länge sågs han som ett provisorium, en provinspolitiker som knappt kunde uttrycka sig. Man väntade hela tiden på hans fall. Han gick från skandal till skandal. Den samlade pressen skrattade rått ut honom efter en av de många skandalerna.
Er persönlich...
De internationella övertrampen har varit många. I Israel sa han att eftersom han var född så sent som 1930 hade han inget ansvar för Hitler-tiden. Han tog president Reagan till en krigskyrkogård och hyllade SS-soldater, men han satt kvar trots allt. Våren 1989 var han i en svår kris. Ett tomt regeringsbord blev symbol i tysk TV för hans snara fall. Men DDRs sammanbrott blev hans räddning. Han blev Helmut med hela DDR som såg honom som räddaren. Han tvingade fram ett snabbt enande. Det var ett sätt att behålla makten. Det skapade problem för Kohl saknade program för det inkorporerade DDR. Statsskulden ökade, räntorna steg i Europa. Han måste erkänna.
Indem wir vieles richtig gemacht haben, aber auch manches falsch gemacht haben.
I öst kastade man nu ägg på honom. En rasande kansler slog tillbaka. Men trots alla fläckar satt han kvar. Han blev personlig vän med Gorbatjov. Tidigare hade han jämfört honom med Hitlers propagandachef Goebbels. Kohl utnyttjade rätt tillfälle att få Sovjets ja till enandet. Någon månad senare hade det varit omöjligt. Han startade faktiskt Sveriges EG-debatt. I en rapportintervju 1986 ville han ha in Sverige i EG.
EG-Europa hat notwendigerweise eine starke Akzentuierung im Süden Europas gefunden. Als Regierungschef des Landes in der Mitte der Bundesrepublik Deutschland ist natürlich mein Interesse, dass die Balance ausbalanciert ist.
Ett Sverigebesök i fjol visade hans nära förhållande till Carl Bildt. Kohl hade tydligen inflytande i Sverige också genom sina många telefonsamtal med Bildt. Men också Ingvar Carlsson odlade sin kål och fick 1988 som en skolpojke beröm av magister Kohl.
Er spricht unsere Muttersprache, was ich für hocherfreulich halte und sehr begrüßenswert. Dann können wir uns drüber unterhalten und ich will dann hilfreich sein.
Kohls räddning är hårda nypor. Alla kritiker har rensats ut, ofta drabbade av plötsligt uppdykande skandaler. Hans räddning i årets val var att ekonomin vände och han själv tycks också se sig som den evige kanslern.
Wenn man so wie ich seit 10 Jahren in den bestimmten Druckerzeugnissen liest von Montag bis Donnerstag, jetzt ist er unmittelbar am Ende, jetzt stehe ich immer noch als Regierungschef vor ihm.
Nu bor Inge Andersson i barn, hörde mig nu?
Ja, nu hör jag dig.
Vi har haft lite otur här, men vi får väl fatta oss lite kortare än vi kanske hade tänkt oss. Får jag fråga dig, ja, du sitter nu med facit framför dig, det är färdigräknat.
Ja, det har varit de senaste timmarna här, det har varit lika rörigt som det var med våra ledningar. Lite spännande har det varit, för det har hängt på en gärdsgård om Kohl skulle få de sista mandaten. Men nu ser det ut att vara så. Och nu ser det alltså ut ungefär så här att Helmut Kohls konservativa CDU får cirka 42%. Liberalerna FDP får 7%. Socialdemokraterna SPD får 36,5%, de gröna får 7% och PDS, alltså det gamla DDR-kommunistpartiets efterföljare, får 4%. Så ser det alltså ut just nu, och det är bara med några få mandat som Kohl har en övervikt nu.
Ja, Kohl har gjort ett hyfsat val, men ett bättre val har väl Socialdemokraterna gjort?
Jo, det kan man säga att de har gjort, men de har inte nått sitt mål. Kohl har förlorat 6%. Detta är CDUs sämsta val sedan 1949. Men han sitter kvar, och det är huvudsaken för honom. Han förklarar sig ju precis också som segrare. Och det är, han har ju räddats av att liberalerna har kommit över 5%-spärren.
Art. 14 oktober 1994, bärga eller inte bärga Estonia? Det är frågan.
Och så till frågan om bärgningen av Estonia. Det har blivit ett svårt dilemma för den svenska regeringen. Och i eftermiddag har statsminister Ingvar Carlsson kallat till partiöverläggningar om bärgningen. Och ett beslut är utlovat den här veckan, men hur regeringen än gör så kommer det att bli mycket omdiskuterat.
Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén diskuterar idag frågan om bärgning i Estland. Regeringen anser att det är mycket viktigt att enighet finns bakom det beslut som ska fattas. Kommunikationsminister Ines Uusmann har tagit emot Sjöfartsverkets utredning om bärgning och hon har också haft kontakt med anhöriga och överlevande. På torsdag vill regeringen ta beslut i frågan. Det är möjligt att Sjöfartsverket då får i uppdrag att inleda förberedelserna för en bärgning för att inte fördröja arbetet. Det slutliga beskedet om vad som ska göras kan däremot dröja ytterligare någon vecka. Det blir Sverige som står för kostnaderna, omkring en halv miljard kronor enligt Sjöfartsverket. Ingvar Carlsson deklarerade redan tidigt att offren från Estonia ska tas upp. Men det är ändå allt annat än något enkelt beslut för regeringen. Vid ett ja till bärgning så kommer kritiken att växa mot behandlingen av de döda som finns på Estonia. Dykare som ska ta ut de första kommer att utföra ett direkt livsfarligt jobb. Kropparna är efter en tid i vatten mycket svåra att hantera.